uppmuntran, Fader. Vi prisar dig för dig just nu. I Jesu namn. Amen. Yes. Jag ska fortsätta tala lite grann utifrån det här temat som jag har haft hela hösten här med det som har varit visionen då. Att flyga högre, dyka djupare och nå längre. Och jag skulle vilja läsa Apostlagärningarna, sista delen av Apostlagärningarna 28. Från vers 15 till och med vers 31 så står det så här. Bröderna där hade fått besked om oss och de kom ända ut till Forum Appi och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Sedan vi kommit fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. 3 dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna och när de var samlade sa han till dem: Bröder, trots att jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna, blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad åt romarna. Sedan de förhört mig ville de frige mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men då judarna satte sig emot det blev jag tvungen att vädja till kejsaren. Dock har jag inte någon anklagelse mot mitt eget folk. Det är därför jag har kallat hit er för att träffa er och tala med er eftersom det är för Israels hopp jag bär dessa bojor. De svarade honom: Vi har inte fått något brev om dig från Judén, inte heller någon av de bröder som har kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra vad du tänker. Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi. Det bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad. För de förkunnade han Guds rike och vittnade om det. Och han försökte övertyga dem om Jesus både utifrån Mose lag och profeterna. Det höll han på med från morgonen ända till kvällen. Somliga lät sig övertygas av hans ord men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt. Sedan Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja. Fäder, när han sa: Gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå. Och även om ni ser ska ni inte inse. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och det kommer att lyssna. I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Jag har på något sätt alltid älskat avslutningen på apostlagärningarna här. För att Paulus har ju rest flera missionsresor och liksom predikat och mött ganska tuffa situationer. Jag menar, han har blivit stenad och lämnad som död. Han har blivit fängslad. Han har blivit förkastad. Han har blivit gått igenom en massa olika tuffa saker. Så här. Och just nu när vi läser den här texten så sitter han också fängslad och bär bojor då, som man säger, för Israels hopps skull. Och liksom försöker samtala då med judarna om det här. Med varierande framgång. Men så avslutas hela liksom det här kapitlet med att det står att i 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Han tog emot alla som kom till honom då. Och sen så han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Och på något sätt så är det här tycker jag är en så passande avslutning på apostlagärningarna. Därför att jag möter väldigt många människor som börjar väldigt inspirerat och som är väldigt på när man hör evangeliet och sådär. Men sen så kommer ju motgångarna och trycket och attackerna och motståndet och allt sånt där. Och då på något sätt är det så lätt, och det ligger ju också i våran kultur, att man på något sätt sätter sig och tycker synd om sig själv och tänker att nej, det gick inte. De var dumma mot mig. Jag fick inte den här öppna dörren jag ville ha. Jag fick inte den här möjligheten som jag hade hoppats på. Hade jag bara fått den, då hade jag predikat, men det fick jag inte. De såg mig inte, de igenkände, allt sånt här va. Men Paulus, det står att han bara fortsatte att predika frimodigt om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Och på något sätt så är det här en text som jag känner är väldigt stark och som någonting som vi behöver ta till oss. Va? För att apostlärningarna avslutas ju inte med ett logiskt slut, utan det avslutas ju med ett väldigt öppet slut som på något sätt antyder att det finns en fortsättning. Och vi lever i den här fortsättningen idag. Och på något sätt, va, så har jag ju talat mycket om det här, och det är någonting som jag vill fortsätta tala om. Därför att du kan inte nå andra människor om inte du vet vad du ska nå dem med. Jag misstänker att väldigt mycket undervisning och tänkande som har att göra med att man ska lära sig hur man ska vittna för folk, hur man ska prata med folk, hur man ska liksom tala till folk, egentligen bara avslöjar att man inte har förstått hur bra evangeliet är. Därför att när man ser hur fantastiskt evangeliet är, så kommer det inte vara något problem. Det var inte länge sån här, någon dag förra veckan här, som jag satt och bad med en kille som fick leda personen till Jesus. Och det är så häftigt där att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så här. Det är värt allt. Det är värt allt att få vara med och se en människa få möta Jesus. Det är värt allt att ha fått ett budskap som proklamerar att vi har fått ett nytt liv. Han har löst oss ifrån synden. Och han har löst det inte bara från synden, utan han har till och med löst det från syndanaturen. Så att du är inte längre en syndare som kristen, utan du har blivit gjort till Guds rättfärdighet i Kristus Jesus och fått ett nytt liv, en ny natur, en ny möjlighet. Där du har blivit del av Guds rike, och att du är en ny skapelse betyder ju att du lever ju inte bunden i den här världen, utan den nya skapelsen betyder ju att du lever i framtiden i den här nya skapelsen som Gud är på väg att liksom göra den här jorden till. Så du lever i framtiden redan nu. Du har ett hopp och en framtid och en välsignelse som är fantastisk. Och därför så blir ju det här livet på något sätt inte det som är själva syftet med det vi håller på med, utan vi har ett mycket högre syfte, va? Från evighet då. Jag blev påminn om det här igår, för att sent igår kväll så fick jag beskedet att en av våra väldigt nära kontakter som jag har jobbat mycket med och predikat mycket hos i ett annat land här, hastigt och väldigt oväntat, fick gå hem till Herren. Och de har väl inte gett upp än, utan de skickade sms och bad mig be, för de ska försöka be så att hon blir uppväckt här i eftermiddag då. Men i vilket fall, va? Så är det här en som har varit ett otroligt föredöme för mig och som har liksom på något sätt stått på och predikat evangelium och kunnat haft hur mycket möjligheter och hur mycket motgångar som helst och liksom kunnat ge upp och så här. Och när jag träffade henne efter att jag hade kommit hem från min tid i fängelse, så sa hon att ja, det är skönt att se att du mår bra, men du får inte sluta predika, vet du. Och jag vet att om jag skulle prata med henne nu, så skulle hon säga: du får inte lägga för mycket tid på att tänka på att jag har gått bort, för att du ska predika evangelium idag. Och sen i eftermiddag så ska du åka upp till Finland och köra en vecka där, så att du får inte, nu får du köra på, va. Därför att hennes passion, hennes drivkraft var evangeliet. Och hon kan säga idag att hon har fullbordat loppet. Och på något sätt så upplever jag att det här är så viktigt, vet ni, att evangeliet, precis som det Paulus talar om här, va? Vi kan ha olika tankar om olika saker, vi kan se olika på församlingen, vi kan ha lite olika teologiska tankar och allt sånt här, men någonstans är det ju väldigt viktigt att det är evangeliet som definierar våra liv. Alltså, evangeliet är ju inte bara ett bihang i ditt liv som någonstans kommer efter dina hobbies och din fritid och liksom på dina villkor och så. Utan du har blivit köpt, säger Bibeln, och priset är betalt. Och det är klart att det är mycket välsignelse i detta, för när han köpte dig och priset är betalt, så innebär det att han fick alla dina problem i det här paketpriset, va? Så han är den som har omsorg om dig, han är den som tar hand om dig. Han är den som har välsignat dig och räddat dig. och din evighet är räddad. Du har en framtid och ett hopp och ett nytt liv. Och Gud vill välsigna dig i ditt arbete, vill välsigna dig i dina studier. Absolut, men någonstans i det här va? Så är det väldigt viktigt att vi kommer ihåg detta. Att det som är syftet med det vi håller på med är ju evangeliet. Och jag tycker att det är så häftigt, för Paulus sitter ju i husarrest här, eller hur? Han sitter ju i bojor. Och ändå på något sätt så kan han säga att så står det att han kunde bara fortsätta att predika utan att bli hindrad. Hur kan man inte uppleva sig hindrad om man sitter i husarrest, i bojor, oskyldigt anklagad? Till och med så att de som höll honom inför rätta visste om att han var oskyldigt anklagad. För de säger lite tidigare i apostlagärningarna att hade han inte vädjat till kejsaren så hade han ju kunnat friges. Och Paulus hade ju kunnat sitta där, vet ni, i fängelset och tänkt i husarresten och tänkt att det här är orättvist. Hur kunde det gå så här? Hur kunde mitt liv bli så här? Men han har liksom fått möta Jesus på ett sånt sätt. Och jag har upptäckt det när man möter Jesus, att man blir lite grann av en obotlig optimist, va? Inte därför att livet är perfekt alltid. Inte därför att allt är enkelt, utan vi möter så otroligt mycket utmaningar. Det är bara det att när jag ställer mitt problem i jämte Jesus, så är han så otroligt mycket större än mina problem. När jag ställer mina begränsningar i jämte friheten i Kristus, så är friheten i Kristus så otroligt mycket större. Och Bibeln lovar att ingen av oss ska prövas utöver vår förmåga utan att Herren också breder en utväg. Det är ju goda nyheter för dig som kämpar med saker just nu. Det finns alltid en utväg, vet du. Jesus kommer alltid med en utväg. Jesus har brutit makten av ditt problem och du är på väg igenom just nu. Och det gör ju att Paulus kan sitta där i fängelset och liksom sitta begränsad och säga det att det är ingenting, det är liksom ingenting som hindrar honom. Det är ingenting som begränsar honom. Utan han hittar i alla fall en väg att predika evangeliet. Och på något sätt, vet ni, så skulle jag ibland önska att istället för att vi sitter liksom och går med det här tänket att vi som församling, vi måste bli bättre på att nå ut. Vi som församling måste bli bättre på att göra det ena och det andra. Så tror jag att vi har det här lite bakvänt, va? Det var som jag sa tidigare, jag tror inte alls att det är svårt att nå ut med evangeliet. Jag tror inte alls att det är svårt att vittna för ofrälsta släktingar och vänner och så här. Absolut inte, utan jag tror att själva problemet är att om man inte har förstått hur bra budskapet är, så är det svårt att bli gripen utav. Om man inte har upptäckt och lever i evangeliets verklighet själv, så är det väldigt svårt att ha något att ge till andra. Jag menar, det har jag sagt många gånger här, hur kan du vara ett vittne utan att ha sett eller upplevt någonting? Hur kan du vittna om någonting och dela någonting som bara är en teori för dig? Är ni med på vad jag försöker säga? Och jag tror att det blir svårt att vittna och nå människor om inte du själv har upplevt evangeliet i ditt liv. Och jag menar inte att du inte är frälst. Jag menar heller inte att du har gjort vissa olika typer av andliga upplevelser eller gjort olika typer utav liksom såna här flashiga grejer. Men det är inte alls det jag säger. Jag menar bara det att det kan vara väldigt bra att få tag på den här verkligheten att Jesus har faktiskt gett mig ett nytt liv. Det är faktiskt sant. All min synd är förlåten. Jag är räddad för evigheten. Jag menar, jag satt i bilen igår, vi hade varit, jag och jag hade Olof med mig också, vi hade varit på en och gjort en ledarretreat i Fredrika, och då sitter jag där och tänker att jag får ju åka hem ikväll. Jag menar, Jesus räddar livet på mig. Jag menar, jag satt i fängelse och visste inte om jag skulle få gå fri eller inte. Och nu får jag åka hem till min familj. Och det är lätt att man tar sådana välsignelser för givet. Och när vi hör om missionärer som blir dödade och så här för att de vill åka ut och predika evangeliet, så är det jättelätt för oss att sitta här hemma och tänka, var det vist? Var det klokt? Var det verkligen smart att göra på det här sättet? Men, och det är ju lätt för oss som sitter här och aldrig behöver betala ett pris för att tro på evangeliet. Det är lätt för oss att sitta här och ha en massa tankar och åsikter om vad som händer i andra delen av världen. När vi har rätt till att läsa Bibeln varje dag. Vi kan träffas och be. Vi kan mötas i hemmen. Och vi har en väldig frihet. Nästa år så ska jag tror det är till 3 olika länder. Du varken får träffas i hemmen och be eller läsa Bibeln. Eller ha liksom en religiös frihet. Va? Och jag har upptäckt att människor som lever i den typen av kulturer, de har väldigt mycket mindre åsikter om priset man kan behöva betala för att nå ut med evangeliet. Det kan ju vara något att tänka på. Sen tar inte jag ställning i olika enskilda frågor. Så här. Jag bara vet själv också att det är inte lätt när man står i en situation och får betala ett pris och veta vad som är smart och vad som inte är smart. Va? Men om vi går tillbaka lite grann och tänker på att det finns faktiskt människor som har blivit så berörda av Jesus att de tycker att det är värt att ge livet för det. Och det behöver inte alltid vara lika dramatiskt för oss då. Jag tror inte att det behöver vara. Jag tror inte att det ska vara det heller. Jag tror inte att man alltid behöver prata om det på ett dramatiskt sätt. Men jag tror att det är viktigt att vi låter evangeliet definiera oss och bli vår identitet varje dag. Romarbrevet 1 är ju precis efter Apostlagärningarna 28. Och i Romarbrevet 1 så säger Paulus så här. Ifrån kapitel 13. Eller ifrån vers 13 i kapitel 1 till och med vers 17. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad, både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som följer var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Alltså, Paulus har ju inte skyldigheter som är frälsande. Därför att frälsningen är gratis i Kristus Jesus. Men Paulus säger i Korinthierbrevet så här. Att Kristi kärlek driver oss. För vi har insett att en har dött för alla. Och därför har alla dött. När han blev gripen av Guds kärlek och förstod att han har blivit en ny skapelse. Och blivit liksom Guds rättfärdighet i Kristus. Så börjar han definiera sitt liv som så här. Att därför att jag är så älskad, så välsignad och så vidrörd av Gud. Så betyder ju det att helt plötsligt så är inte jag fri till att leva mitt liv som jag vill längre. Utan helt plötsligt så har jag fått skyldigheter. Varför då? Jo, därför att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Inte skyldigheter utifrån att jag ska stå här uppe och ge dig 5 saker du måste göra för att leva ett bra kristet liv. För du vet ju att det kommer liksom flyga in, gå in här och sen ut på andra sidan. Eller så kommer det knäcka dig och så kommer du tappa sugen fullständigt. Det var som Stefan Salmon som brukade säga förut att det finns så mycket tappade sugar i Sverige. För det hjälper inte dig att jag sitter och talar om för dig vad du måste göra, vad du borde göra och vad du skulle göra och försöker liksom tvinga dig på ett moralistiskt sätt. Va? Det vet vi allihop att det håller inte. Även de som pratar mest om att vi som församling borde nå ut, har jag lärt mig, är inte alltid jättestarka på att nå ut själv. Därför att om det blir en skyldighet och ett krav så kommer det alltid att låsa dig. Men om du upplever djup utav de goda nyheterna och djupet utav Guds kärlek, så kommer du inse att det här budskapet är för bra för att jag ska hålla det för mig själv. En väldigt simpel liknelse på detta, va, som jag kan dra för er, som jag tycker är alltid kul att prata om här i kyrkan, det är ju att förra lördagen så var det ju hockey i Skellefteå Kraft Arena, och då kom Brynäs hit och utklassade Skellefteå med 2-0. Och när jag hörde dem, jag var och predikade i Umeå och faktiskt ledde någon till frälsning. Och så där, och så fick be med människor, det var någon som var telad också. Men efteråt när jag då hörde de här goda nyheterna, va? Då kände jag ju att jag hade en skyldighet att dela med mig av detta. Jag tyckte det var riktigt skönt att skicka ett sms till Lillemor. Det var underbart att få skriva till Daniel och berätta liksom om detta. Underbart som har hänt, va? Han var ju där och såg det till och med, men han har inte riktigt förstått hur goda de här nyheterna var, va? Och därför så kände inte han lika mycket för att prata om det som jag. Och det är en väldigt simpel liknelse, va? Men om något gott händer dig så är det inte svårt att prata om det. Har ni tänkt på det? Det är väldigt naturligt. Om du är väldigt glad över att någonting har hänt. När du träffar din man, när du träffar din fru, så skämdes du förhoppningsvis inte för att berätta om detta, va? Vet du varför? Därför att du tyckte att något fantastiskt hade hänt dig. Och det är precis det här som är att den helige ande ger oss kraft till att vittna. Det handlar inte om att den helige ande kommer och kittlar dig så att du får lite gåshud. Det handlar inte om att du gör en stark upplevelse som förändrar allt så här. Utan vad det handlar om, det är att den helige ande visar på hur starkt evangeliet är, hur attraktivt det är på så sätt att du kan inte låta bli att prata om det. Och det är ju då vi kommer in på att det kan vara lite viktigt att lära sig att presentera evangeliet på ett bra sätt, va? Men om du försöker vända på det så att det blir så att jag borde och jag skulle och jag måste, så kommer det bli att du slår knut på dig själv och så blir det väldigt forcerat och väldigt jobbigt och så håller det inte. Men evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och jag älskar det här ordet, frälsning, soteria, so-so. Det betyder frälsning, befrielse, hälsa, upprättelse, liv. Och evangeliet är att, du vet, medan djävulen kommer för att skälla, slakta och döda, så kommer Jesus för att ge liv och liv i överflöd. Han kommer inte bara för att förlåta dig din synd, utan han kommer med ett upprättat liv. Ja, men det har inte jag förtjänat. Nej, exakt. Vet du. Det är ju därför du får det gratis av nåd. Han har förtjänat det åt dig. Och du får en ny chans. Du får ett nytt liv. Gratis. Helande för dina sår. Upprättelse för din trasighet. Frihet från dina bindningar. Nu blir det väldigt mycket fokus på mig här, tänker du, när man säger så. Att, ja, men ska vi tala om evangeliets välsignelse? Jo, men du vet att det är ju Guds pedagogik i detta. Han välsignar dig så mycket att du släpper fokus på dig själv. Och innan du har tänkt på det eller märkt det, så märker du att han är så god och har gett mig så mycket goda gåvor och gett mig så mycket upprättelse att han blir mitt fokus. Så ju mer du upplever av Guds godhet och Guds välsignelse i ditt liv, ju mer kommer du ha att ge till andra människor. Det är därför det står, vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag kan stå och tala om för dig att du ska älska människor. Om ni vill pröva hur det funkar, så gå hem till gubben din eller gå hem till frun din sen och så säger du, jag tycker du borde älska mig lite mer. Om jag skulle komma hem till min fru och säga, jag tycker du ska vara lite mer fru, Eva, jag behöver att du fixar lite mer åt mig här hemma. Du har inte varit skött dig så bra på slutet. Vet du vad hon kommer säga då? Då kommer liksom det här så att, ja men du då, som är ute och reser hela tiden och så kommer du hem här och förväntar dig att jag ska passa upp dig. Och så har jag tre barn att ta hand om och fixa och grejer. Vad gör du då? Ja, jag ber för dig när jag är borta. Och så. Men poängen är att du kan aldrig föda kärlek genom att kräva kärlek. Du kan aldrig få ett kärleksfullt gensvar genom att pressa människor. Det är samma sak som vi tänker när vi tänker karaktär och andens frukt. Nu så ska du ha andens frukt i ditt liv. Och då tänker man att ja, men du ska känna frid, va? Det är ju en av andens frukt. Du ska känna frid. Så nu när jag kommer hem till dig och du vill visa mig att du har karaktär, så bestämmer du dig för att du ska agera väldigt fridfullt. Och ju mer du bestämmer dig för att försöka vara fridfull, ju jobbigare blir det för dig. Jag vet inte om ni har bestämt er någon gång att ni ska vara pedagogiska mot barnen. Och så tänker man så här, jag ska inte bli arg nu. Jag ska inte bli arg. Jag ska agera harmoniskt, kärleksfullt och fridfullt och ta det på ett pedagogiskt sätt. Nej, det är väl bara hemma hos oss det är så kanske det, jag vet inte. Men hemma hos oss i alla fall så är det så att ibland så bestämmer jag mig för att nu ska jag vara väldigt snäll här. Och så märker jag hur det börjar bygga upp inom mig. Så här. Jag tänker, jag kan hantera detta. Jag kan hantera detta. Jag kan hantera detta. Men efter ett tag så märker jag att jag trodde att jag kunde mer än vad jag kunde. Va? Så helt plötsligt så bara kommer det i alla fall, va? Att, ja, inte varje dag men ett av och till. Därför att du kan aldrig skapa frid genom att pressa människor till att känna frid. Du kan aldrig skapa vänlighet genom att kräva vänlighet mot människor. Utan det du sår får du skörda, vet du. Det är en bra tanke i relationer så. Att om du sår frid så får du skörda frid. Om du har frid i ditt liv så kommer människor känna frid runt omkring dig. Om du umgås med någon där du känner att jag vet inte om de här kommer tycka om mig som jag är. Då kommer du direkt känna att men då kanske jag måste skärpa upp mig lite grann. Och kanske jag måste liksom klä mig på ett visst sätt och bete mig på ett visst sätt för att de ska kunna acceptera mig. Då kommer du aldrig kunna känna frid. Men om du har vänner och människor runt dig som du vet att när du träffar dem så vet du att det är lugnt. Va? Du vet att du kan slappna av. Du vet att du kan vara dig själv. Då kommer du att känna dig väldigt avslappnad. Det är precis så som Gud verkar fram frukt i våra liv. Jag har blivit mer tålmodig med åren. Därför att jag har sett hur mycket tålamod Gud har med mig. Jag menar, det finns jättemånga gånger som jag har haft idéer som jag tyckte har varit fantastiska. Visionärt och börjat jobba med detta. Och sen märker jag att den här idén verkade mycket mer fantastisk när jag satt och tänkte på den än vad det var i praktiken. Men Gud har aldrig svikit mig. Han har haft ett väldigt tålamod med mig. Och därför så har det gjort att jag har blivit lite mer tålmodig med människor runt omkring mig. Jag var väldigt spänd förut och hade väldigt mycket prestationsångest. Och jag tyckte det var viktigt när jag började predika för 10-15 år sedan att man ändå liksom gjorde ett gott intryck och sådär. Men man kan säga att genom åren så har ju den där fasaden fallit av lite grann. Va? Så jag bryr mig inte så mycket längre om jag gör ett gott intryck eller inte. För jag vet att Gud älskar mig i alla fall. Och därför att hans frid och hans glädje och hans kärlek har fyllt mitt liv så tenderar jag ju att kunna skratta lite grann åt mig själv och kunna glädja mig i Gud. Även om inte allt går som det ska alltid. Samma sak är det med evangeliet. Att ju mer du upplever helande frihet och välsignelse in i ditt liv själv, ju mer kommer du ha att ge till andra människor. Och därför så blir inte det själviskt att vara en mottagare. För att du kan bara ge det du har fått. Eller hur? Kommer ni ihåg att Jesus sa, det ni har fått för intet, ge för intet. Men du kan inte ge det du inte har fått. Och därför så tror jag att Gud vill att vi ska bara återupptäcka evangeliet av tro till tro. Evangeliet uppenbarar Guds rättfärdighet. Vet du vad det innebär att Guds rättfärdighet blir uppenbarad? Det står inte att evangeliet uppenbarar människans problematik, människans synd. Utan evangeliet uppenbarar Guds rättfärdighet. Vilken rättfärdighet då? Jo, han blir gjort till synd för att du i honom skulle bli Guds rättfärdighet. Evangeliet uppenbarar det som hela Romarbrevet pratar om. Att i Kristus Jesus har du blivit löst ifrån ditt gamla liv. Du har fått ett nytt liv och du har blivit gjord rättfärdig. Du har frid med Gud. Du är välsignad. Det är det evangeliet uppenbara för dig. Av tro till tro. Och jag tyckte det har varit så underbart vet, när man får vara ute och predika i olika länder och predika på olika platser. Och bara se hur ljuset går upp för människor. Det är fantastiskt att bara se hur evangeliet bryter igenom när de ser att så du menar att jag bara kan ta emot det här utan motprestation. Och få mitt liv förvandlat och upprättat. Ja, det är precis det jag säger. Och så tänker de, ja men då kan jag ju bara ta emot det här och sen göra som jag vill. Ja, i teorin kan du det, men i praktiken blir det svårt. För att det är ungefär som det som hände med den här kvinnan som Jesus betjänade. Eller som kom in och grät och tvättade hans fötter med sina tårar och torkade med sitt hår. Att hon förstod och hon älskade Jesus mycket därför att hon hade fått mycket förlåtet. Det står att det som har fått mycket förlåtet älskar mycket, men det som har fått lite förlåtet älskar lite. Och ju mer du ser att du har fått förlåtet, ju mer kommer du älska. Anledningen till att jag åker runt och predikar som jag gör är ju inte för att jag måste. Det vore ju fruktansvärt om jag skulle känna att det var en prestation att hålla på med det jag håller på med. Du måste göra det. Jag känner mig själv tillräckligt väl för att veta att så fort någon säger till mig att du borde eller du måste göra det, så kommer jag göra. Ja, jag gör nästan tvärtom bara för att jag vet att jag funkar så. Men när jag inser att jag måste ju ingenting. Men det här är så goda nyheter så det går inte att låta bli. Det här är så fantastiskt så det går inte att låta bli att prata om det. Jesus har gjort ett sånt verk i mig, i min fru, i min familj och bland mina vänner. Att det går inte att låta bli. Och eftersom jag själv har upplevt helande och frihet så måste jag ge det till någon annan. Så igår så fick vi be för en person som har varit bunden väldigt länge. Och bara se hur det här betrycket över människans sinne av ångest och fruktan bara fick släppa. Och det är väldigt naturligt därför att jag har sett friheten själv. Och jag bara upplever på något sätt att det här behöver bli vår identitet. Att jag är bärare av evangeliet. Gud älskar mig. Gud har välsignat mig. Gud har uppfyllt mitt liv med sin nåd. Och han har gjort mig till en ny skapelse. Och ju mer jag tittar på mig själv, ju mer deprimerad blir jag. Ju mer jag ser på mina omständigheter, ju mer tycker jag att jag förtjänar en massa rättigheter. Men ju mer jag ser på Jesus, ju mer ser jag att jag har ju faktiskt inga rättigheter alls, utan allt det jag har fått är ju bara nåd. Och ju mer jag inser att jag har fått mycket nåd, ju mer blir jag benägen att ge det vidare. Och det är det här jag menar med att vara ett vittne. Börja alltid med att du lever i en relation, i en förnyad upplevelse av Jesus Kristus. Anledningen till att när vi talar om lärjungaskap och efterföljelse och så här, att det kan bli så hårt hos en del. Det är att man börjar predika kristna principer utan Kristus. Det är rätt bra att komma ihåg Kristus i sin kristendom. Jag har hört undervisningar om lärjungaskap och liksom efterföljelse som talar jättemycket om olika saker vi ska göra och som inte nämner någonting nästan om vad Kristus har gjort. Och sen undrar man, varför kämpar folk med prestation? Folk pratar jättemycket på ledarsamling och så här om hur viktigt det är att leva i vila. Men älskade syster, kära broder, välsignade församling, hur ska man kunna leva i vila när man har ett trosystem och en teologi som bygger på att allting hänger på mig? Är ni med på detta? Ju mer jag tänker att det hänger på mig, ju mer pressad kommer jag bli. Och om man har lite självinsikt så kommer man inse att nej, men du, jag fixar ju inte att leva det kristna livet. Det går inte bra för mig att leva som lärjunge. Jag klarar inte av det här i egen kraft. Och då tröttnar man. Och så börjar man satsa på andra saker. För det känns lite jobbigt att hålla på med någonting när man hela tiden får höra att man kommer till korta. Men tänk om lärjungaskap handlar om att lära känna Jesus mer. Tänk om det faktiskt är sant att vi ska se på honom och att allting sammanfattas i Kristus Jesus. Då handlar ju inte lärjungaskap i första hand om vad jag gör, utan om vem Jesus är. Den relation vi har. Och sen blir frukten av detta ett förvandlat liv. Igen, äktenskapet är ett jättebra exempel. Om jag skulle säga till frun att jag tycker att du är en bra kandidat att gifta mig med, för att jag vill ha ett hus, jag vill ha barn, jag behöver någon som tvättar, städar och lagar mat åt mig. Då hade jag fått sova på soffan resten av livet, va? För du kan inte bygga en relation genom att pressa det. Men jag menar, om jag kommer ihåg och jag liksom lever i detta, att jag älskar ju faktiskt min fru. Hon var ju vacker en gång faktiskt. Men hon blir vackrare och vackrare för varje dag, ska jag lägga till. Det är sant, jag är mer förälskad än vad jag var när vi träffades. Men då är det så, vet du, att så länge jag kommer ihåg att det här handlar ju faktiskt om att jag älskar henne, då märker jag att barn, det bara kommer liksom så här. Det är inte ens någon prestation, utan jag har sagt till frun att när som helst, det är bara du säger till, så jag finns där för dig. Att betala räkningar och ha hus ihop och allt sånt här blir ju ingen prestation, utan det är ju en del av vårt liv i kärlek till varandra. Men om jag skulle glömma av att jag faktiskt älskar min fru och så börjar tänka att alltihop handlar om vad vi ska göra tillsammans och vad vi ska ta hand om och vad vi ska fixa och scheman och livspussel och grejer, då blir äktenskapet jobbigt rätt fort, va? Så det var lite äktenskapsrådgivning du får med dig här också, gratis här nu. Det är samma sak med Gud. Om jag säger, jo, jag vill ju vara frälst, för jag vill vara en bra lärjunge. Jag vill vara frälst, för jag vill vara till nytta för Gud. Jag vill vara frälst, för jag vill göra det ena och det andra och det tredje och det fjärde. Då kommer det bli jobbigt, för då har jag glömt vad allting handlar om. Det handlar om att han älskar mig, jag älskar honom tillbaka. Och när jag lever i det flödet så blir alla de andra sakerna en frukt av detta. Och det är ju därför Bibeln talar så mycket om frukt hela tiden. Om ni förblir i mig och mitt ord förblir i er ska ni bära mycket frukt, va? Det talas om andens frukt och köttets gärningar. Så många människor tror så skulle det vara andens gärningar och köttets frukt. Att det var naturligt för dig att göra synd. Och så får du kämpa för att leva ett gott kristet liv. Medan evangeliet är precis tvärtom. Du måste anstränga dig, vet du, för att leva i synd. För det är naturligt för dig att bära frukt. Och därför så är evangeliet ingen religion på det sättet att det handlar om att vi predikar moral, att vi predikar livsstil. Utan evangeliet handlar om att Gud i sin kärlek har sträckt sig ner och brutit makten av synden, döden och djävulen och förvandlat våra liv, gett oss en ny identitet och frälst oss oberoende av vad vi har presterat eller inte har presterat. Och frukten av det mötet med Gud är ett förvandlat liv. För var och en av oss kommer ju ganska snabbt till den här insikten att jag kan inte förvandla mig själv. Har du försökt att få till ditt eget liv i egen kraft någon gång? Och tänkt att jag ska få till mitt lärjungaskap och mitt kristna liv i egen kraft? Gick det bra? Det går inte bra, för det är inte det som är evangeliet. Utan evangeliet är vad Gud har gjort för oss i Kristus Jesus. Och allt annat är en frukt av detta. Och ibland så har jag ju börjat förstå mer och mer varför folk får problem i sin tro och får problem med sitt liv så här, i församlingen och allt sånt. För att om man bara har vuxit upp och hört predika så är det allt jag ska göra hela tiden, så är det mycket roligare att gå någon annanstans än i kyrkan. För det finns mycket som är roligare att göra än att sitta i kyrkan. Om det är det som är själva budskapet och det är allting bygger på. Men det är klart att om jag har mött Jesus och han har förvandlat mitt liv, då förvandlas mitt perspektiv, då förvandlas det som är viktigt för mig, då förvandlas det som mina värderingar, då förvandlas saker jag ska göra, därför att kärleken har alltid en kraft till att förvandla våra liv. Och det är därför Paulus kan säga, jag har skyldigheter mot alla. Inte för att någon har stått och talat om för honom att han ska skärpa sig, utan för att han har blivit gripen av en kärlek. Ja, men jag är inte perfekt, jag gör inte allt fullkomligt. Nej, men det är ju precis det som är evangeliet. Ingen fixar det här. Alla har kommit till korta och vill bli räddade därför att Gud i sin nåd har gett oss en ny rättfärdighet och ett nytt liv och gjort oss till nya skapelser. Och det är så oförtjänt. Att det är svårt att förstå. Evangeliet är inte problematiskt för att det är så komplicerat. Utan evangeliet är så problematiskt för att det är för lätt. Därför att vi har programmerat så tänka att jag får det jag förtjänar. Jag är det jag gör. Medan evangeliet är precis tvärtom. Du blir en ny skapelse först. Och när du möter Guds kärlek så blir det en frukt i ditt liv. Och blir du riktigt gripen av evangeliet, vet du, så kan det leda till att du åker över hela världen för att prata om det. Det kan leda till att helt plötsligt, va, så blir människor förvandlade. Det kan leda till att den här dottern till mamman som jag berättade om som gick bort igår känner att jag kan ju inte ge upp om min mamma innan vi har bett till Jesus. Så hon känner att jag måste få möjlighet att be för henne att hon ska återuppstå innan vi ger oss. Det är inte rationellt. Det är inte intellektuellt, liksom logiskt möjligt, tänker man. Men Guds kärlek är inte logisk på det sättet, utan Guds kärlek är en kraft som kommer in och förvandlar och gör allting nytt. Och ju mer du upplever evangeliet, ju mer kommer du bli en person som är bärare av goda nyheter själv till andra människor. Ju mer du upplever Jesus, ju mer kommer du att vilja ge vidare av evangeliet. Och Gud har kallat dig till att bära rik frukt. Gud har kallat dig till att vara med och se så många människor förvandlade, upprättade, frälsta och satta fria. Och jag skulle så önska att Jesus fick röra vid oss det här mötet och göra något nytt. Jag skulle så önska att det här skulle få bli en stund där evangeliet får lysa igenom och uppenbara mer av Jesus. För jag vet att så länge vi har ett fokus på Jesus som församling, så länge kommer evangeliet alltid att gå framåt. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din nåd och din närvaro. Vi prisar dig, Gud, för att du är här för att tala till oss. Tack, helige Ande, att du bara vill göra Jesus mer levande för oss. Att du vill göra evangeliet mer levande för oss, Fader. Och vi tackar dig att vi har fått en rättfärdighet. Ett nytt liv som inte vi har förtjänat. Och vi tackar dig, Fader, att du har gett oss en nåd som är starkare än allt annat. Och vi tackar dig att Bibeln, att ditt ord säger att din kärlek är starkare än döden. Och du har älskat oss så mycket att oavsett vad som händer i våra liv, oavsett vad som går fel, oavsett vad som funkar eller inte funkar, så är din kärlek där för oss för att lyfta oss. Tack, helige Ande, för det du ska göra just nu. Ni vet, jag brukar alltid, när jag tänker på mitt eget liv och när jag tänker på människor jag ska betjäna, tänka liksom Paulus pedagogik i breven. För att de flesta av breven i Nya testamentet är ju skrivna för att adressera olika typer av problem. Det är ofta så att församlingen har ställt frågor och så skriver Paulus ett svar i sina brev. Men det som är intressant med Paulus är att han går aldrig rätt på att konfrontera problemet först. Utan det Paulus alltid gör när han skriver ett brev, det är att han målar Kristus. Och som en konsekvens av det så löser sig problemet. Jag såg i mitt liv att när jag såg Jesus, när jag såg hur underbar Jesus var, så insåg jag att inte vill jag hålla på att leva ett liv i synd. Inte vill jag hålla på att leva ett liv som handlar om vad jag ska få till och vad jag ska lyckas med. Inte för att någon sa det till mig, utan för att jag såg en stor Jesus. Och när jag ser mina problem och mina utmaningar, för sådana har vi allihop på olika sätt. När vi ser församlingens problem och församlingens utmaningar, så kan de se stora ut. Men när man sen ställer dem och jämte Jesus och ser vilken stor, fantastisk frälsare vi har, då bryts makten av problemen. Då får vi ett nytt perspektiv. Och jag bara upplever att Gud vill komma med det här nya perspektivet in i ditt liv just nu. Och jag skulle bara vilja bjuda in här till förbön just nu. Vi kommer att ha förebedjare som finns in i rummet här borta. Du kommer stå förebedjare här och jag kommer finnas här och be för människor. Så ni som är i förbundstjänst, ni kan gå och inta era platser just nu. Så ska vi göra så att jag vill bara bjuda in dig till att uppleva Jesus. Du som känner att jag har velat vittna, men jag har inte vetat vad jag ska säga. Kom och upplev Jesus. För han är vårt budskap. Du som har varit bunden av sjukdom och betryck, Herren är både våran läkare och befriare. Du som har gjort bort dig och misslyckats, Herren är den som försonar och återupprättar. Du som har kämpat ekonomiskt, Herren är din försörjare. Du som har haft det tufft i äktenskapet, Herren är den som återupprättar äktenskap. Du som har längtat efter att uppleva mer av Gud, Jesus är vägen in till Fadern. Och när vi kommer inför honom så finns alltid möjlighet till förvandling och upprättelse. Så vi kommer tillbe och lovsjunga en stund där. Och ni som vill ha förbön är jättevälkomna fram här, så ska vi be tillsammans. Så jag tror att Gud vill vill röra vid dig just nu. Så välkomna. Amen.